Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med We as an investor is involved in delicate international business negotiations. It's time to get rebel! Och det är väl där man får ta vid efter de här dagarna.
Ja, det känns lite så. Den fantastiska engelskan av...
Någon.
Pulse 8.
Ja, tror du att det var någon som skrev det där?
Ingen aning.
Det är lika bra att gå på frågan,
ja,
som alla undrar.
Exakt,
direkt.
Berätta.
Jag vet ju inte heller.
Nej.
Men det är ju, i och med att det var ju en rad konstiga formuleringar och även grammatiska fel i det här pressmeddelandet.
Ja, vi pratar alltså om den senaste i ÖFK-härvan. Som du var med och avslöjade här. Ni avslöjade ju det här lilla bolaget som av någon anledning finns på Cypern och som ska gå in med 15 miljoner i Östersund.
Exakt. I fredags kunde vi då berätta vilket bolag det här var.
Ja.
Och att det då är ett bolag som det finns otroligt med knapphändigt om information om. Det ser ju ut som ett skalbolag, om man ska vara helt ärlig.
Ja.
Och då med två britter bakom sig, två britter som har valt att döma, båda bor på Cypern nu. Mark Edison och Jonathan Lastman. Och Mark Edison svarade ju då i telefon när vi ringde upp honom och blånekade till att det här avtalet skulle finnas. Han blev ju till och med arg och sa att om jag hade skrivit ett avtal på så här mycket sponsorpengar med Östersund så hade jag ju såklart använt publiciteten till någonting. Och Östersund förnekade då att så skulle ha fallet och dribblade ju bort sig själva rejält där med dels det här anonyma meddelandet då, som vi just citerade,
ja.
Där sponsorn utgav sig för att inte vilja avröja sin identitet. Nej. Men dagen efter kom det ett nytt pressmeddelande tillsammans då med Pulse 8 Limited, det här lilla bolaget med två ägare på Cypern, varav en av dem inte kände till att det fanns ett sponsoravtal med Östersund.
Det här, just när jag läste det här så fick det mig att tänka på två grejer. Ja. Dels, vet jag inte, visst var du med i Liechtenstein när Sverige mötte dem borta?
Nej, jag tror inte.
Nej, det var i alla fall några år sedan. Och Liechtenstein är ju också känt för att
Där finns det bolag. Gör mer eller mindre saker.
Och jag kommer ihåg att jag skulle leta ett gym där och träna på. Vi bodde vid någon bergstopp där. Och skulle gå runt och då i liksom var och varannan port så fanns det så här liksom Exile Company LTD. Ja, och så var det liksom en port bara med en skylt och sen var det svart och nersläckt.
Ja.
Det var liksom låg i varje hörn så här, LTD och massa bolag som låg där.
Mycket brevlådor.
Ja, mycket brevlådor och mycket, men inte så mycket folk. Och man hittar liksom inga människor bakom det här.
Nej.
Och två, det andra jag tänkte på var just tröstorhärvan. Man väntar ju bara nu att Lord Moyne eller någon ska dyka upp här och få något. Nej, men det är en ruggig härva det här.
Ja, och det jag inte förstår är att det är ytterligare ett lager där de blir påkomna med saker. Och det är nödvändigtvis inte så att det är samma personers fel.
Nej.
Men att det är ju, vi har väl 10 kapitel nu där Östersunds FK har dribblat bort sig själva på något sätt. Eller försökt komma undan med grejer. För att uppenbarligen med det här sponsoravtalet så är det ju så att det är verkligen inte straightforward. Det har ju till exempel inte kommit några pengar.
Nej.
Jag har väldigt svårt att se hur det här bolaget skulle ha så mycket pengar. Vad de gör ju, de håller inte på med någon verksamhet överhuvudtaget. Liksom. Det finns ju ingenting där. Och tittar man på andra bolag som de här personerna står som registrerade på eller har varit involverade i, så finns det liknande tendenser. Vi kommer komma med fler publiceringar i dagarna här om de här,
det blir spännande för det,
människorna och bolagen. Så man kan ju också gå vidare då till förbundet, för att i ögonblicket som vi fick reda på vilket bolag det här gällde så var det ju ganska få googlingar bort för att kunna skaffa sig en bra bild av vilket bolag det var och framförallt vilket bolag, typ av bolag det inte var.
Ja.
Och med det kan man göra en sorts bedömning då av trovärdigheten i det här avtalet eller hur de här pengarna skulle dyka upp. Varför eller vad i Svenska fotbollsförbundets bedömning gjorde, alltså varför var det svårt för dem att göra den bedömningen? Det förstår inte jag riktigt. Att de, för överklagande nämnden, licensnämnden gjorde ju, sa ju att det här tror vi inte på.
Liksom.
Men alltså överklagande nämnden tyckte ju att det här det här sponsoravtalet och vad tror jag tillräckligt?
Jo, men sa inte Östersund att vi har en sponsor här, vi ska få 15 miljoner och så visar de ett upplägg. Vad skulle svenska...
Tittat på bolaget som ska betala ut pengarna. Ja. Alltså det är det jag inte förstår, att det inte sker en djupare granskning där.
Nej, exakt.
Att de inte för egen del, för att de har ju också intresse av att Elitlicensen ska funka. Det här blir väldigt märkligt då. Och så nu när man frågar dem säger att vi kan inte revidera beslutet.
Det är det som är det märkliga. Ja. Just när det här framkommer att men då är det så här att de försöker de skydda sig själv då liksom. Att ja, men vi vill inte medge att vi gjorde så dålig research kring det här företaget.
Jag tror att de har hållit sig till reglerna. Ja. Men jag tror att reglerna är väldigt dåliga. Exakt. Jag tror att formuleringarna för de här olika paragraferna som de måste förhållas till verkar gälla att det inte går att med 100% sannolikhet utesluta att pengarna kommer. Liksom, eller att det ska finnas en rimlig chans att pengarna kommer.
Den här stackars pressansvarige Niklas Lidström.
Han får jobba nu.
Ja, herregud. Alltså, han tog över efter Patrik Sjöva som tidigare var på Aftonbladet. Och den här stackars Lidström, alltså när han går vidare till nästa jobb, vilket han säkert lär få göra ganska snart.
Om vi ska, erfarenheter.
Ja, så kommer han veta allt om krishantering.
Ja, herregud.
Hans jobb hade man inte velat haft.
Nej, men man undrar ju liksom vad han får i knät här med tanke på vad Östersund kastar ut sig. För man måste kunna dra på smilbanden. Banden åt hur de har kommunicerat den här helgen också. Och sen även då dagen efter när DN, Malena Johansson tror jag var på DN som ringde upp dem och sa men den här personen då som Mark Edison som sa till Expressen att det inte fanns något avtal, det fanns inga avtal alls, ljög han? Och Östersund säger ja. De anklagar då en av två ägare av Puls 8 Limited,
som de ska få 15 miljoner
för att ljuga.
För att vara en lögnare. Det är bra början på ett samarbete.
Ja, det är väldigt märkligt. Väldigt
det får man ju liksom se den här bilden i nakna pistolen av Leslie Nielsen när det bombar och sprängs. Och bara, nothing to see here, move on, nothing to see here.
Det är
bara
Bagdad-bobism på hög nivå.
Ja, det här är...
Men ja, så de har ju dessutom ändå en för detta ordförande i den här klubben som spökar i kulisserna, framförallt på Facebook är ute och trycker ur sig drapor med analyser av ekonomiska lägen och gör olika värderingar av vem som ska in i styrelsen och vad de är bra på och inte och såna här saker. Men som dessutom då har sågat Lennart Ivarsson som är Östersunds vd och Maria Wilén som är Östersunds ordförande, va, tror jag.
Och nu har Östersunds nuvarande styrelse som inte är så väldigt, de har inte suttit så länge, va?
Nej, de ska ju bytas ut på årsmötet här den 12 mars.
Liksom, det är så här också, den här killen som kallades för Big Brother Peter förut, han sitter ju med i Östersunds styrelse. Peter Runga, precis. Så det är liksom, tänk om han hade sagt det för några år sedan, att ja, men nu ska Big Brother Peter här ut ur styrelsen. Okay. Alltså, och det var ju han som Kindberg sågade också, va? Och han har inte sett några matcher. Och,
nej, precis.
Men hur hamnar han där? Någon som vet det, eller? Alltså hur hamnar han? Har han för koppling till Östersund?
Jag undrar om inte han är därifrån. Jag vet inte.
Nej, han är i Värmland.
Han heter Peter Svensson förut. Han heter Peter Rung nu. Ja, det här kan jag inte tillräckligt mycket om. Jag vet bara att han är med där också. Men det jag skulle säga med Kimber i alla fall är ju då att det finns ju en extrem liksom, konstigt sammanhang här. Där både den här Mark Edison och andra säger att de känner folk i klubben genom Alan Barker. Och Alan Barker och hans fru Judith Barker är ju två personer som alltså kom till Östersund 2014 för att jobba med det avtal med Libyen som Daniel Kindberg skulle få till.
En miljard!
Ja, skulle få en halv miljard eller vad det var. Och det här är ju liksom personer som Kindberg har hämtat in i Östersunds omkrets. Och det är ju på de vägarna på något sätt de här kontakterna till de här människorna på Cypern existerar. Så att... Att han då sitter och ojar sig här i bakgrunden över hur allt det här ser ut, framförallt med tanke på vad vi vet om saker och ting går till i övrigt, så kan jag tycka att det är lite osmakligt också. Men nu ska han är ute och gör mycket intervjuer nu också för att rentvå sig och försöka prata om kull hela sammanhanget.
Men här, nu ska ju Farmen, Öskan och Villa Medusa Micke in här i, vad heter det, styrelsen.
De har ju ett liksom, Big Brother har ju varit tvungen att skicka ut halva huset redan. De står ju bara och väntar, de är sysslolösa. De har inte planerat för det här halvåret. Nej. Skulle sitta inlåsta, men så visar sig
alla
antisemiter som var tvungna att lämna det.
Det händer grejer i Östersund i alla fall.
Svensk fotboll underhåller vidare. Sen är det roligare för vissa än för andra, tror jag.
Det måste det vara.
När vi ändå pratar om mig,
exakt.
Kan vi prata lite mer om vad jag har gjort.
Exakt. Det är du som jobbar hårt nu när jag är pappaledig.
Ja, precis. Men du kanske har något, vad har Arne Alligator sagt den här veckan?
Ja, det är inte mycket. Han säger samma saker hela tiden.
Han är också ute på Facebook och bombarderar Östersunds styrelse med anklagelser. Det har varit en jävla händelseutveckling. Vi håller ju fortfarande på med vår serie Gränslandet, där vi hade det här första repet då om, först intervju med Fredrik Reinfeldt som ju, det stundade ett årsmöte i Djurgården där han eventuellt ska rösta sin i styrelsen.
Han har ju inte stärkt sina aktier under den här tiden.
Sen kom den till publicering av Fredrik Reinfeldt.
Exakt.
Om hans handlande med Kina och kinesiska företag, ja. Och indirekt och kinesiska staten. Vi gjorde ju ytterligare, på temat Kina då, så gjorde vi ytterligare en publicering här veckan om Sara Sjöström och Huawei.
Ja, den har man ju som hört. Om tidigare.
Ja, hon har ju ett samarbete med då Huawei.
Ja, det är inte bara hon, Sara Larsson, det är väl massa som har det.
Leo Messi har det, ja. Det är många som har. Men vi frågade oss i den här texten, jag och Jonathan Pineiro Diamant här, varför hon vill vara deras ansikte utåt. Och då redogjorde vi i detalj sen för vad Huawei är och allt man vet om Huawei och vad de anklagas för och vad de står skyldiga till, får man säga.
Men jag kan ta om varför de vill vara deras ansikte utåt. Hon får så jäkla mycket pengar.
Så är det. Och då kan man fråga sig, vad kan man välja bort då fram och tillbaka? Ja. Och vad går, även om man får mycket pengar så kan man ju välja att göra saker eller inte göra saker. Hur som helst, jag ska inte babbla här om det. Men jag passar på att ta tillfället i akt och puffa för att det kommer en podd där i det ämnet också.
Ja.
Där vi ska prata om Kina ur ett sorts mer geopolitiskt perspektiv kanske, men även då med vinkel på det här och hur de hela tiden utövar olika påtryckningar på idrottssammanhang också. Han har ju ingenting med Kina att göra. Vi har ett raskt skutt bara över till att Zlatan var på Tele2 Arena.
Ja, men han har varit på väg till Kina en gång. Det ryktades om det.
Det också. Sen dök de här grejerna upp i Wuhan och sen har de vandrat hela vägen till Milano, så då flög han till Sverige.
Men och han var på plats på Hammarby Varberg, vilket gav stora rubriker. Kanske inte så konstigt att han åker till Sverige eftersom att familjen har flyttat hit och att Milano är väl typ, det är väl en zon där de har väldigt mycket av det här coronaviruset nu. Så att han flög väl därifrån illa kvickt. Då är det mycket tryggare att vara på Tele2 Arena.
Ja, i alla fall vad vi vet. Ja. Det jobbigt nu skulle vara en otrolig skandal om Zlatan tog coronaviruset till Sverige. Skarpt läge.
Då hade det blivit rubriker. Nej, men han var där på Tele2 Arena och det blev mycket selfies. Det blev en match som man fick se Hammarby dominera fullständigt.
Ja, Varberg kunde gjort 6 mål i första halvlek.
Och Hammarby kunde gjort 12.
Ja, men det var fortfarande, det såg defensivt ut, så har det sett bättre ut, tycker jag.
Och Billborn var i sin vana trogen, sågade laget i halvlek.
Ja,
men trots att de ledde.
Men de kan inte spela så där, men det var ju första matchen. Så
ja, precis, inte. Men samtidigt är det ju imponerande av Hammarby ändå att göra 5-1 på en allsvensk kollega. Jag menar, om du tittar på AIK hade de jätteproblem med J-Södra till exempel. Och jag menar, du kan inte göra mer än att vinna och vinna med 5-1 så här tidigt på säsongen som där. Det är ju väldigt imponerande.
Inte, absolut inte. Nej, men det som den stora grejen med Hammarby är väl att, för offensiven vet vi ju att de vad de går för. Och nu med ytterligare spelare att tillgå där också. Jag tyckte Aron Johansson såg ju fitt ut igår. På ett sätt som han kanske inte gjorde så mycket under förra.
Nej, men det är väl just det här mentala som har snackat var kring honom. Också, ja. Och sen Alexander Kasaniklic, han är så här bra tidigt.
Från start, ja.
Från start.
Och så har du Abi Khalili inne också. Det
kommer ju bli...
Det är en otrolig kamp om platserna i det där laget.
Framåt. Exakt, och kanske fick vi en liten försmak av hur det kan bli och hur svårt det kommer vara att hålla alla nöjda när Jeppe Andersson går ut och säger... lagkaptenen här direkt efter matchen, han blev ju bänkad till förmån för junior, att han inte accepterade Stefan Billborns förklaring till varför han fick sitta på bänken.
Nej.
Då är vi alltså inne i 22 februari var det, va?
Så att, 24.
24. Men då känns det som att vad kan det här sluta i maj när Abi Khalili kommer tillbaka och är fit och...
Nej, de ser väldigt starka ut på pappret och på planen såklart. Men det jag skulle säga var att vi vet ju att de har en offensiv som mår rätt bra. Paulinho kommer att suga ut och kunna slotta in i det där ganska bra också. Det enda man undrar är ju då den defensiva balansen, för det var den faktiskt som sänkte dem förra året eller som på något sätt berövade dem möjligheten att guld, om man tittar över slut över hela säsongen, att de släppte in för mycket mål. Och att de då släppte till, jag menar, Varberg hade väl 2 virkesträffar, ett felaktigt bortdömt mål mer eller mindre och missade öppet mål från Selmani. Sen var det väl ett Hammarby som, vi ska väl säga det, att Tim Söderström är ju inte högerback och han kanske inte ska vara det framöver heller.
Men Simon Sandberg är skadad.
Ja, men Tim Söderström hade enorma problem med ett Ankretic på högerkanten, vänsterkanten, som ju kom runt honom hela tiden, så där blev det lite som att de läckte. Det var så tidigt så. Sen det här med Zlatan då, det görs ju väldigt mycket stor poäng av då att det skulle signalera någonting med att Bajen är plastiga och att det är grejer och att han är nu liksom en av alla turister och folk är där för att ta selfies med honom. Och det där, det kan man ju tycka att man kan reagera lite olika på. Jag noterade att de här hata Malmö-ramserna igår inne på Tele2 och att det på ett sätt, jag kan tycka att det strunta i det istället, känner jag bara. Mm. Alltså de får väl göra vad de vill, men det är på något sätt att, att då känna behovet av att markera mot Malmö av rädsla för att bli anklagad för det där.
Ja.
För de ska bara se Zlatan som en bonus, tycker jag, att han är i närheten av klubben.
Ja, men sen blir det ju här liksom...
Inte behöva markera avstånd.
Nej, men liksom fighten mellan supporterna, det här med att, att det är, ja, men Bayern och Leksand och göra att det blir ett jippo kring Zlatan och så. Det blir det ju, men jag tror ändå...
Då kan man stressas olika mycket av det.
Ja, precis. Förstår du vad jag menar? Ja. Men jag tror att det är ju bara positivt för Hammarby, ja, det här med. Men däremot så kan det ju liksom finnas, vad tycker liksom sportchefen Jesper Jansson om att Zlatan kommer in? Kan han få kanske bestämma för mycket? Är det svårt att säga nej till Zlatan? Vad har han för påverkan på styrelsen? Alltså där kanske man kan känna, det vet jag inte, men jag bara spekulerar i, nej, att det
kommer,
kanske...
Det kommer finnas en formell och en informell Zlatan-påverkan.
Det är det jag menar.
Och de tidiga signalerna är ju att han är väldigt intresserad av det här.
Ja.
Och jag tror, som jag tror du har sagt och flera andra också flera gånger, att det här, ju mer reaktioner det blir från MFF-håll, ja, och det som har hänt där,
ju desto mer taggad
blir han på ta revansch genom Hammarby på något sätt. Men ja, precis. Det där är väl hela tiden farhåga. Uppsidan med Zlatan behöver man ju liksom inte redogöra för. Nej. En gång till. Det vet ju alla vad det är. Men nedsidan kan ju vara just det här att det finns ju ingenting som säger att han är en speciellt liksom strategiskt den bästa du kan ha att göra med ett styrelserum. Bayern har ju skötts helt fantastiskt på senaste åren.
De
har liksom satt varenda grej.
Absolut.
Och att han då ska in och medla med, eller som jag skrev i min den här spådomstexten, att det plötsligt är Maxwell assisterande tränare efter halva säsongen för att de ligger trea. Det var ju en överdrift såklart, men vi kan inte hålla det för helt
osannolikt. Majstorovic är sportchef om några år och så Alexander Östlund är vd.
Och sen den här killen från de här kalsongreklamerna, ATZ, vad heter han? Dex, agent Dex, dyker upp.
Exakt.
Någon sorts jipporoll i halvtid. Ja, det kan gå snabbt ut för.
Men det jag skulle säga också är ju att dels det här med just Zlatans påverkan, alltså det drar ju ett intresse kring Hammarby också. Och liksom det kittlar ju med Zlatan och han får ju rubriker. Jag såg, det var ju en rubrik i Sportbladet där som det var några som gjorde lust över att Bayern gör mål, då klappar Zlatan. Så Zlatan satt och klappar henne.
Ja,
alltså, det blir lite... Ja, men det är klart.
Allt han gör blir nyheter.
Ja, precis. Och sen just det här, en grej som jag noterade också här, det var ju att när de presenterade Abbe Khalili så var de väldigt tydliga med att Zlatan hade haft ett finger med i spelet. Och då kan man tänka sig, Abbe Khalili är ju en fantastisk spelare och liksom varenda allsvensk klubb hade ju velat ta hem honom, och Bayern kommer ju vara jättenyttig för Bayern, men samtidigt om du tittar på deras lag så är ju inte den position som de behöver mest.
Nej.
Där har de ju Mats Fenger, Jeppe Andersen, Bojanic.
Nej, det är lyxvärmning. Det gör dem otroligt starka.
Ja.
Och ännu mer förstärker intrycket av att jag håller dem och Malmö FF som de två största guldkandidaterna.
Ja, så känns det verkligen.
Framförallt med tanke på bredden de har nu också. Mm. Och Europaspel står de ju väl rustade för breddmässigt också. Men jag håller med dig om att liksom, det är ju verkligen möjligheten dök upp. Det kanske inte var så att de var i skriande behov av den spelaren.
Och just det här också som vi var inne på tidigare, att Zlatan kan ju locka till sig, vi ska komma in på det tidigare, hur han kan locka till sig spelare, men just Abbe Khalili är ett exempel på det här, hur de kan använda Zlatan liksom i positiv bemärkelse, och där de har ett trumfkort.
Visst, men man får väl även föra till protokollet där då att jag tror att medialt, det här är ju ändå en podd där vi pratar om hur vi jobbar ibland också, så kan jag tänka mig att om det här ska övergå i att bara handla om Zlatan vinkelfrågor hela tiden så fort man pratar om Hammarby, att det måste kunna ske.
Ja, men så kommer det inte vara, såklart.
Säg inte det.
Nej, det tror jag inte.
Säg inte det.
Men i och för sig, Zlatan klappar när det blir mål. Ja. Det kan ju Zlatan indikera att det går åt andra hållet.
Indikum, alltså.
Jo, det är
han sätter ju sprätt på varenda vinkel, vad som har hänt. Liksom. Hotsnacksen var slut.
Men jag tror att det var, även fast Zlatan klappar när det blir mål rubriker, så tror jag att det här var mycket värre tidigare.
Rickard Magyar visade i alla fall att det här är något som även Hammarby-spelarna tänker på. Det här var intervju med honom efter matchen igår.
Zlatan var här också, det kan du ta med dig.
Ja, han är... han var här, ja. Nej, men jag hoppas han blir nöjd. Nej, jag vet fan. Det var bra att han var...
Innan vi pratar vidare om Svenska Cupen så var det ju en annan stor svensk klubblagsmatch där Malmö FF åkte till Tyskland och gjorde ganska bra ifrån sig, tyckte jag.
Ja, det får man säga. De hade ju faktiskt, var ju lite svajigt där i backlinjen. Erik Larsson som har gjort det väldigt bra tidigare var kanske inte...
Han hade problem.
Ja, han hade en del problem.
Men han hade också en väldigt bra spelare emot sig.
Exakt, och det som ska föras till protokollet är att Wolfsburg massakrerade ju Mainz här i omgången efteråt. Så att de är ju verkligen på uppgång, bytte tränare och Malmö får man säga imponerade. 2-1 är ett jättebra resultat att ha med sig till hemmaplan. Alltså,
ja, det var på det hela taget en bra insats då, med tanke på var de står i sin, hur liksom vältränade de är såklart, hur mycket matchfokus de har och så, men jag tyckte att det var, och sen så att de vågade, att Tomasson går in där och vågar starta med både Ahmed Hodžić och Nalic. Det var bra signaler för dem. Mm.
Och väldigt spännande retur här blir det ju på torsdag. Ja. Och viktigt också tror jag, även fast det var ett straffmål, att Isak Kiese Thelin får känna på lite mål.
Det var väl det jag tänkte på med dem. Ja. Lite grann sådär, att det utropstecknet i laget tyckte jag väl i synnerhet var Ahmed Hodžić, som var otroligt lugn med bollen. Och liksom, han har ett elegant spelstil. Alltså. Ja. Han ser ut att läsa spelet väldigt bra hela tiden. Sen Erik, kan man ju tycka att han hamnar på mellanhand lite grann där vid 1-1 målet. Ja. Men det är en svår situation. Liksom. Jag tycker inte man ska lasta honom för mycket. Nej. För det. Men i uppspelen så vågade han slå passningar mycket i trånga utrymmen och mellan linjer på ett sätt som man inte är jättevan att se. Nej. Unga mittbackar göra. Nalic kom inte till riktigt mycket. Man ska komma ihåg att han möter ett väldigt bra lag. Ja. Men det jag tänkte på längst fram i planen, för Nalic släpar ju bakom Thelin på något sätt, det är att de saknar ju snabbhet. Alltså. Det är ingen spelare i laget som drar ifrån i djupled riktigt. Och det är ju de unga snabba spelarna i Allsvenskan säljs ju. För att är du tillräckligt tekniskt och liksom, har tillräckligt stor förmåga som fotbollsspelare och är snabbt, spelar du inte kvar i Allsvenskan. Det är oftast så, känns det som.
Men att, de får låna in Jack Lane.
Ja, precis. Men du bara sätter honom och bara gå. Ja. Men jag tänkte på det. Att de hade verkligen behövt kunna ställa om på någon mer än vad de gjorde kanske. Mm. På tal om offensiva spelare så har jag ju Mervan Celik varit ute och följt upp sin tid i Häcken.
Ja, jag reagerar mest på Alms svar här. Mervan Celik gjorde som bekant succé i Svenska cupen, men var väl inte,
sedan,
ja, men var väl inte en av Andreas Alms favoritspelare får man säga. Han gjorde väl öste in mål men fick aldrig chansen och lämnade Häcken. De vann ju cupen där förra året och men lyckades väl inte med utmaningen att slå sig in i den absoluta toppen av Allsvenskan. Men
kan säga då att Alm, när Celik var ute och kritiserade Alm redan under cupspelet förra året, så var ju Alm rätt tydlig med att han ska spela på Paulinhos position, ska peta Paulinho.
Exakt.
Det var hans försvar då, men Celik sa ju uttryckligen ganska snabbt, jag minns efter att Häcken hade slagit ut Djurgården på till det två, va? Jag köper inte det där.
Nej. En ganska bra motivering till varför han sitter på bänken. Jag ska peta Paulinho, såklart. Men det vi ska komma till nu då är att Celik kunde inte hålla sig såklart, utan nu inför säsongen så var ju totalt sågad Alm. Han sa bland annat att att Alm hånade Celik, att han bara fick väldigt få minuter i Svenska cupfinalen. Det blev som ett hån mot honom. Och sen sa han att han var en väldigt kall person. Kan ju inte komma som någon nyhet om man har följt Andreas Alm. Det är ju liksom inte någon...
Han är ganska rationell.
Ja, precis. Men Alms svar då, det var ju när Göteborgs-Posten ringer upp och vill ha svar på det här. Då kanske man förväntar sig en attack, att han ska slå tillbaka. Men Alm säger bara lugnt, det är så att får man tränaren emot sig så är det ju, då kan man känna så här då. Jag upplever inte att jag hade Celik emot mig. Han är en varm person. Det känns ju som ett typiskt Alm-svar. Vad ska han säga?
Nej, det var bra svar.
Jag menar, det finns liksom inget mer. Alltså, man kan tänka sig att reporten bara malde på och fortsatte liksom. Ja, men vad kan jag inte säga? Men det var det enda citatet han fick med. Liksom, så att,
och sen, du glömmer ju bisatsen då som han sa. We as an international.
Exakt. Nej, så det var ett...
Det kanske är slut nu då, Alm versus Celik-bråk.
Det känns som att det tog slut med att Alm sa att Celik var en varm person.
Ja, så kanske Celik fick med sig det i alla fall från sin tid i Häcken, trots allt.
Ja.
Vi piggade hade fler matcher. Ja, AIK hade ju problem med J Söder, som du sa där.
Ja, skojar.
Började vända 0-2 till 2-2 med ett drömmål av Ofori som snappade upp en lösboll utanför straffområdet.
Ja.
Och det var väl det de tog med sig från den där matchen.
Jag tror inte så mycket mer, men problemet här, eller därför att det blir en grej bland supportrarna, är ju dels för att AIK har väl inte varit kända för att vara liksom snabbstartade tidigare. Mm. Men sen gick ju faktiskt sportchefen Björn Westrum ut här i något form av utspel i januari och sa att vi ska fan vara förberedda.
Inte prata bort dåliga insatser i cupen.
Nej, precis. Vi ska vara gasa sträckt. Mm. Och 0-2 underläge mot J Södra hemma på visserligen Skytteholmen inför väldigt många hängivna åskådare är ju inte bra. Nu räddar man 2-2 och liksom, ja.
Kan ju gå vidare i alla fall.
Ja, men det kan de ju, men samtidigt så ser man ju liksom just svagheten. AIK spelar 2-2 hem mot J Södra medan Kalmar pulveriserar ÖIS. Mm. Som är väldigt jämlikt motstånd med J Södra får man säga.
Så det är väl kanske lite bättre.
Men ja, men
jag förstår vad du menar.
Marginellt. Mm. Och det är liksom där de vinner med klara 3-0. Isak Magnusson gör 2 mål. Mm. Nanne Bergstrand får liksom en smakstart. Så att, och de är ju samma grupp. Så
ja,
att...
och de lagen som ska aspirera på att ligga i toppen så var ju ja. De som hade det tuffast här. Ja. Och sen, men sen så kan man ju då välja det här långsiktiga perspektivet då, att ja, de ska utveckla spel och de håller på med det och de är i början av de process och så vidare. Det som kommer att avgöra de första veckorna och hur allvarligt eller lugnt man tar på de här insatsernas karaktär kommer ju vara om man ser tendenser till att någonting är på väg att bli bättre och utvecklas. Ja. Och det som jag tror stressade en del supportrar i det här avseendet var väl att de såg inte så många sådana tendenser i den här matchen. Som att, ja, man kan ju säkert ursäkta allting i en process om man ser att de försöker göra någonting. Sådär.
Men sen ska vi säga det också att det kommer, nu ska man byta spelsystem. Det kommer inte ta några matcher bara in. Det kommer ta ett tag innan det sätter sig. Sen så är det ju faktiskt väldigt långt kvar till Allsvenskans
premiär. Ja, jag är stressad. Jag skulle liksom, med AIK-glasögon på mig så känner inte jag så mycket stress över att se det där.
Nej.
Men att för vad de själva har kommunicerat om med kuppen. Precis, så ja. Passar inte det så himla bra. Nej. Såklart. Kalmar FF vann, ja.
Ja, det var
Magnusson gjorde 2 mål. Mm. Och det blir ju intressant att se om Nanne får ordning på grejerna. Ja. Om de ska slippa samma krissäsong som förra året i alla fall. Ja.
Häcken vann, Blåvitt vann.
Ja. Och Djurgården vann med 3-2.
Ja, där var ju Kujovic
på hemmaplan.
Segrar ju faktiskt upp som en favorit till skytteliga titeln, vad får man säga.
Mm. Djurgården var bra att ta. Ja. Sen var de inte jättebra.
Nej, men de tappar ju lite grann. Men det kan man tänka sig att de är nedtränade. De liksom, men de vinner ändå.
Visst, men det är ju samma sak så vi ska blicka framåt i kuppen här. Att, för de, man behöver ju vinna sina matcher i gruppspel för att gå vidare. Oftast AIK har väl en god möjlighet att göra det på målskillnaden då. Men de andra förhandsfavoriterna har ju gjort sitt i alla fall hittills. Ja. Så att vi kan få ett väldigt kul slutspel sen.
Det kan vi faktiskt få. Och det är ju, man får ju säga, det är lite roligare framförallt om man tänker i ett egoistiskt perspektiv att jobba på när det är lite grann att tävla om när det står någonting på spel istället för att gå på vanliga träningsmatcher där det inte är några poäng att spela.
Så är det. Norrköping slog Halmstad också, kan vi lägga till. Östersund mosade Eskilsminne med 5-0. Mm. Falkenberg slog Tvååker och dina giffar där uppe. Vi behöver inte slå ifrån det när jag säger så. De spelade 2-2 mot Brommapojkarna på hemmaplan. Mm. Även Örebro vann sin match med 4-1 mot Oskarshamn. Och Elfsborg vann och det hände massa grejer i Elfsborg.
Ja, precis. Vi avslöjade här i podden för en månad sedan att de var på väg att värva hem Johan Larsson. Att de skulle ta till externa finansiärer för att ta hem honom. Det stod mellan Elfsborg och Brönnby då. Nu är det klart. Johan Larsson kommer att spela i Elfsborg 2020. Om han inte bryter benet eller händer något oförutsett så kommer han presenteras här inom en vecka. Och det är 3-årskontrakt de har diskuterat. Han har redan flyttat hem till Borås, vad jag har hört.
Okej.
Så att där blir Elfsborg, eller blir Elfsborg och Allsvenskan en hemvändare rikare. Och det gillar vi ju.
Absolut.
Joel Larsson håller ju bra klass.
Ja,
han
gud,
har,
ja.
Känns som han har varit med väldigt länge men är ju bara 29 år.
Och har ju, håller ju, som du säger, har ju landslagsklass för ett år sedan, var med i landslaget då. De bytte även kapten här då eftersom Kevin Sturelegard inte fick ta med sig kaptensbindeln bort från klubben. De fick lämna över den till Sivert Heltne Nilsen som blir, som ju kom under fjolåret va?
Mm.
Augusti förra året, ja. Och känns ju som att det blir ett mer än de andra två åren har man, nu får man väl säga att det här är Tillin-lag.
Ja, och nu känns det lite grann
som de, det känns lite positivt runt det här.
Verkligen, eller? Det känns lite som de smyger med där bakom. Kanske kan överraska. Det är ju liksom, Johan Larsson är en karaktärspelare enligt mig, liksom en sån ledare som de har saknat tidigare. Sturelegard var väl en ledare, Ishi var väl en ledare också, men ja, det här kommer vara en given startspelare som spelar hela tiden. Och, ja.
Ja, och jag, hela mitt intryck av truppen bara liksom, att sådär, ja, de har, den här Dyngeland har kommit in som målvakt och de har väl kanske liksom styrt upp sitt försvar, den här Okumo som fick börja spela med slutet av förra säsongen.
Han var jättebra.
Ja, men det känns så, och på mittfältet fanns redan det bra spelare, smart värvning, Alexander Bernhardsson. De längst fram i planen så har ju Jesper Karlsson tagit kliv, Dennis Hymmet kanske säkert har kliv, men de fick även in den här Jon i spel under förra säsongen som dessutom förlängde sitt kontrakt nu. Ja. De har börjat plocka upp mer spelare ur sin egen akademi också. Det känns som att
ja, det blåser positiva vindar i knallland.
Och det är tacksamt för dem och Blåvitt fortfarande. Liksom, ingen har väntat sig någonting på ett år nu nästan. Att de kan, Blåvitt fick ju mer utväxling förra året redan då. Men på något sätt att tacksam tid för dem att komma från ingenstans i år nästan.
Kan Elfsborg ta upp kampen med Blåvitt om att bli bästa lag på västkusten?
Käften. Vi hade fler grejer här. Du har skrivit upp fler saker här.
Ja.
Det rycks i Bojanic som skrev på nytt kontrakt.
Darijan Bojanic, ja precis. Ryska transferfönstret stängde ju för några dagar sedan. Sochi, som även var ute efter Jesper Karlström, ville köpa loss Bojanic. Men Bayern sa tvär nej. Förlängde ju med Bojanic för några år.
Det är där vi är nu. Allsvenska klubbar säger nej till bud för ryska.
Ja.
Härliga tider.
Ja. Och framförallt så signalerar väl att Bojanic kommer vara lika viktig för Bayern som är väl en av få på centrala mittfältet som är dynggiven.
Ja, det är svårt då. Det där var en direkt, det tog det direkt från att jag sa dyngland för en stund sedan.
Ja, kanske det.
Den här, vad heter han? Akinmo?
Ja, nej, ja precis. Akin kallar de han. Ja. Talangen här som Zlatan försökte locka, eller försökte, han skickade in en hälsning till honom och ja, den kan vi ju redan nu. Ni har hört den, vi kan spela upp den här så får ni höra.
Akin, my friend, how are you? This is Zlatan Ibrahimovic checking on you, that you're okay, training football, eating good and enjoying, which is the most important. I just want to let you know that we at Hammarby are waiting for you, the team is waiting for you, the coach is waiting for you, especially the fans are waiting for you. And I'm also waiting for you. I look forward to meet you. I hope everything is good and all the best and good luck. Take care, my friend. Ciao.
Precis, det skickade Zlatan till den här spelaren för att ja, han skulle vara i Hammarby. Och nu har han varit här ett tag. Tränar med Bayern, finns på Årsta. Han har fått ett visum. Och vad jag hör så kommer han spela i Hammarby. Om inget oförutsett händer så skriver han på. Planen är att han ska skriva på när han har fyllt 18 i juni. Så att där får Hammarby en spännande förstärkning. Och det blir ju... Han är ju extremt hyllad här och vad man har fått rapporter från Årsta på träningen här så imponerar han stort. Så att...
ja, han jagades av flera stora klubbar i Italien.
Ja, precis. Och Hammarby hoppas ju på en ny Odilon-försäljning där med honom. Får vi se om det går samma väg där. Men det ska bli intressant att se honom när han kommer till Hammarby här. Han fyller 18 som sagt i juni och då blir han Hammarby-spelare.
Just det. Häcken jagar en vänsterback.
Ja, precis. Det gör de och där utvärderar de just nu ett antal alternativ. Och vi kan nämna parallellt där så har vi ju för, var det i januari va? Ja, det är klart det var i januari. Så meddelade ju Martin Olsson att han skulle med på januariturnén. Han lämnade januariturnén utan att ha spelat en match för han sa enligt honom själv att han var nära för att skriva på för en engelsk klubb. Vi skrev att det var West Bromwich sen. Sen visade det att det var ett provspel. Men nu står det klart att han tränar inte med dem längre. Hans fysiska status var väl inte den bästa för att hålla i toppen av the championship. Så han letar en ny klubb. Och jag vet inte, Häcken söker vänsterback. Kanske de har hört sig för med Martin Olsson. Jag har inte riktigt kollat på det här, men det borde ju vara en del svenska klubbar som hugger på Martin Olsson med tanke på att han måste ju ha speltid innan EM.
Absolut. Vi har en försvarsjakt även i en annan klubb från västkusten.
Ja, IFK Göteborg.
Ja, som ju har varit och fingrat på Alexander Milosevic verkar så.
Ja.
Det var högt siktat.
Ja, och känner man Alex eller vet...
Ja, det kändes som att det var en svår övertalningskampanj som skulle till där. För att få
ja, men det är ju helt omöjligt.
Både när det gäller pengar och även då att företräda den klubben.
Jag tror att, har inte Göteborg gjort sådana här grejer förr? Jag har något svagt minne av att de var på Bojan Djordjic också ett tag där. När, ja, jag vet inte att vi skrev om
det.
Nej, men det var väl 2010 va, i så fall.
Sen har de ju varit, då, flyttat fokus till Västerås och deras lagkapten Sean Sabetkar, jag vet inte om det uttalas riktigt. Men jag tror det. 24 år som är, har varit bra där, men där Blåvitt inte kommenterar överhuvudtaget på Pontus Farnerud när GP ringer.
Nej, men där känns det ju om man går upp för Alexander Milosevic då, men då signalerar väl det ändå att man ska ta in en jätteetablerad spelare.
Ja, samtidigt så kan jag tänka mig att så som de har tittat att de handlar från den hyllan gärna, men det kanske inte har tänkt att då, för de har ju fortfarande, som det är nu har de ju bara Kalisir och Dagracha som seniora mittbackar friska. Rasmus Wikström är ju långtidsskadad från det här otäcka grejen han åkte på förra året där i sin debut var det va? Sin startdebut. Så att de kanske ska ha två mittbackar till och med in. Då tänker jag att det här var ett billigare alternativ och
kan
det låter mycket dyrare. Ja. Men ja, tiden börjar väl rinna ut lite grann kan man känna.
Nej, det är väl en månad kvar, en och en halv i alla fall. känns som.
Tiden börjar rinna ut. Det är fortfarande så att det finns.
Ja, de ska ju spela in det precis.
Det finns en marknad av också. Ja, att många av mittbackarna som var aktuella från början kanske försvinner.
Så är det, ja, jag förstår.
Men det är fortfarande ingenting klart i alla fall.
Nej, vi får se vad som händer där i IFK Göteborg.
Har du någonting mer?
Nej, men det räckte väl det där, va?
Jag tror eller? Det. Jag tror det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.